Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Tobbe Ström, välkommen tillbaka till Öppet sinne. Eller när du var med hette du Polenberg podcast, men nu heter det Öppet sinne.
Mm, du har bytt namn, ja. Men jag har samma namn.
Ja, det är Ström. Ja.
Kul att vara här faktiskt. Det är faktiskt, ska jag ta bort. Nej men roligt, det är som in the old days.
Ja. Mm. För folk som aldrig har hört Tobbe Ström i min podd förut, så du och jag, vi lärde känna varandra i stand-up-svängen. Vi drar den långa historien bara ganska kort. Vi ståpade otroligt mycket tillsammans. Sen var ju du med när jag gjorde en revival på Lättvikt, då vi gjorde humorsajten. Ja. Du, jag, Nissa Hallberg, Victor Linnér. Vi har poddat jättemycket i Lättviktspodden. Sen gjorde vi PT-podden som var Paul och Tobbe-podden. Vi hade sitt också, just som var sitt ner i tankarna eller vad det kallades.
Stay in tanks.
Stay in tanks, står stanna i tankarna. Så var det vi kallade det.
Jag tror att de här, det går att hitta de här avsnitten.
De finns inte kvar.
Okay.
Jag säger det bara för att det är på grund av mig de inte finns kvar. För att jag rensade i, vad heter det där, webbhotellets lagringsutrymme.
Ja, du renoverade lite på hotellet.
Jag renoverade upp den, så
men jag tror att Lättviktssidan finns kvar.
Den finns.
Och det finns det lite roliga grejer att läsa och se sådär.
Absolut. Det gör. För jag fick faktiskt frågan här i veckan, var kan jag lyssna på dina gamla poddar? Och då sa jag, tyvärr, de finns inte kvar. Jag kan bara säga att om du behöver sänka så har du en liten...
Va?
Om du vill ändra på...
Nej, jag ska sänka det. Så där kan man gå in. Och som du sa, det började med att vi giggade i Örebro ihop. Ja. Jag hade börjat med stand-up och jag var...
Du kan komma lite bak nu, vart du nästan för där.
Jag var... Det var mitt första år, tror jag. Jag var inte alls bra. Och sen kom flyttade jag till Stockholm och så hängde vi och så tipsade du mig massa saker och så fortsatte jag och sen så, ja. Så är det.
Det har ju hänt jävligt mycket.
Ja, det är ju för fan 10 år sedan.
Ja, och jag tänker verkligen på oss båda. Och jag satt faktiskt, den där dagen jag skickade de här roliga bilderna till dig som är du och jag imiterade din... Nej, men det är snyggt. Om ni inte följer Tobbe Ström redan på Instagram, gör det. Det är mycket humor, det är mycket kul. Och jag tycker, jag skrev det till dig också efter att jag skämtade med dig. Men du lägger upp bilder.
Nej, jag gjorde ett koncept, eftersom du kan ju inte gigga. Nej. Det går inte att åka någonstans eftersom det är tomt. Det är dumt att gigga utan publik. Så då måste man ju bli lite kreativ. Och då gjorde jag en grej, jag vet inte, det kanske har gjorts innan, men jag gjorde något som heter Swipe Comedy. Så att jag lägger alltså upp bilder i mitt Instagramflöde där man får swipa vänster. Men det blir som att du tittar på en stand-up-rutin. Så att det är text och bild på mig och sen kommer en punch på slutet, oftast. Och det har blivit uppskattat faktiskt. Det är fler som har sagt, ja, det här är kul, fortsätt. Så att jag tänker fortsätta med det. Mm. Sen finns man, Tobbe Ström heter jag där, så man kan, ja, det är mycket trams mest, inte så jättepersonligt.
Nej, men fan, men det är kul. Jag tror att det är just de tiderna som är just nu så behövs det.
Ja, herregud, alltså skrattet. Men jag tror att det är ju, som komiker, det vet ju du också, att när det är allvar så måste man balansera upp det med humor. Det är så vi funkar.
Ja, verkligen.
Det är så.
Verkligen. Men hänger du någonting med komikerna nu? Pratar du mycket? Får du höra så tråkiga coronaskämt som man känner så här, off, ja det där.
Alltså man har ju sett, jag är mycket på sociala medier, mycket på Twitter och sådär, men coronaskämt har jag nog inte sett live så mycket, men det dyker upp coronaskämt. Ja. Och man själv har ju skrivit något, och då blir man lite trött på sig själv för att det är så här, det här är ju redan gjort. Alltså man blir väldigt så här, men alla hakar ju på, det är, så fort det händer något så ska man haka på, och så ska den ska vara roligast och sådana saker. Men live har jag nog inte sett något corona.
Nej, jag tror att det är lite för tidigt. Jag tror att det där, det kommer att komma sen.
Mm.
Men hur påverkade du av det här med gig och sånt? Det måste ju ha dött.
Ja, alla gig som jag har haft inplanerade framöver är ju inställda just nu. Mm. Eller de är inställda. De kommer väl komma förhoppningsvis till hösten.
Ja.
Men nej, det går inte. Jag har gjort ett par privata gig för typ 30 pers.
Det var det.
Ja, det var kul. Jag var på ett kontor i Örebro och de ville ha lite roligt i vardagen nu under den här tiden. Och då sa de där, vi bjuder in typ 30 pers, vi har en meter mellan varje stol. Och sen kör du stand-up. Och jag bara, absolut, det är klart jag gör det. Så att det finns, det går ju att hitta liksom. Men nu måste man tänka nytt.
Ja. Nej, men det, och det är verkligen det är nytänkandets tider som råder. Det är jättemånga som har gjort det. Det tycker man ser också. Men musiker sitter och kör live. Jag såg Camilla Läckberg kör, har väl läst bok på Instagram.
Folk liksom sina egna böcker.
Ja, folk bjuder på det de kan liksom. Och det är det verkligen det. Fan, jag har nördat ner mig lite i brädspel. Och jag har kollat på en hel del människor som recenserar brädspel online då, på YouTube. Många av dem nu, de är från London, två av dem är från London, båda bara, ja, det blir lite svårt där nu. Vi kommer komma en recension med sen, vi ska försöka göra andra roliga grejer under tiden och det är så här, fan, det är en utmaning, man märker det, det är en utmaning för alla.
Ja, men och ja, det är bra att folk är kreativa och för att jag tror att man måste bli det. Annars blir man ju dem i huvudet om man bara sitter hemma. Jag märker ju direkt, eftersom jag är hemma och inte gör något, jag blir ju så här, vad fan ska jag måste göra någonting. Även om det bara är knas, liksom tramsigt. Men det är väl bra att folk håller igång. Det behövs. Det känns också som att vi går tillbaks i tiden. Jag har suttit och lyssnat på radio hemma. Du vet. Alltså, så här, kolla, det känns som att vi backar bandet. Med så här, brädspel.
Ja.
Det är väldigt analogt.
Ja.
Och så här. Så att det känns som att vi kanske... Det kanske är bra på ett sätt att vi kommer backa tillbaka och få ett annat perspektiv på hur vi lever och hur vi är mot varandra, tror jag. Kanske.
Men det tror jag definitivt. Alltså det är någonting som jag tror att det här kommer att ge oss.
Ja,
det är ett annat tänk på hur vi kanske gör saker. Jag menar, kolla bara, känner du luften?
Ja.
Syret
jag
vet.
Det har hänt någonting. Jag klev ut hemifrån här för någon vecka sedan. Ja. Jag behövde inte ens tänka, utan det bara kändes på ett annat sätt. Bara så här kändes, alltså här, jag vet inte, kan du förklara riktigt?
Jag har känt andra dofter.
Ja.
Det är något jag reagerar på. Jag har reagerat på väldigt mycket på att det är dofter som jag aldrig riktigt har känt för, som jag känner. Det är känt, jag
har kolla andedräkten nu.
Ja, det är roligt att säga det, för jag har känt en så här gödseldoft. Men grejen är, och då har jag undrat så här, var fan kommer det här ifrån? För jag kan känna det direkt när jag kliver ut på, när jag går ut ur huset, så känner jag, vad fan, det luktar gödsel. Men min teori, jag har en teori här nu, det är nog att det kan dels vara att det finns en hästhage, men den är långt bort alltså.
Ja, men du har ett jävla luktsinne.
Men jag undrar om att dofterna nu färdas längre. De kan färdas längre.
De blockeras inte av någonting.
Nej, men du har inte de här avgaser, motorvägar, alltså sånt som blockar.
Ja, men det är väl...
Det ligger hästbajs där och så blåser det. Och så finns det ingenting som kommer att slipa bort det här genom att skicka in lite avgaser och bensin och massa skräp, utan det bara får färdas fritt genom luften.
Ja, men det är ju, om man jämför då med rökfri krog. Alltså en rökfri, när man fick röka var det luktade bara rök.
Ja.
Och när röken försvann, då kunde man känna helt andra dofter helt plötsligt.
Ja, det hittar man ju fis.
Ja, svett och sådana saker. Och sin egen liksom skam. Sin doft av skam. Nej, men jag tror att det är, jag vet inte, Jag hänger med bara. Jag flyter med i det här. Jag är inte stressad eller på det sättet. Men jag förstår att folk kan vara lite rädda.
Men det är det. Men jag tror att det finns två olika. Jag hade ju en psykoterapeut. Och det avslutet släpptes för någon vecka sedan här nu. Och då gick vi igenom just det här. Att det blir ändå en viss stress. Som vi går igenom. Med tanke på, som du säger själv, det finns inga gig. Det är en stress.
Ja.
Det blir en underliggande stress. Man kanske inte är rädd för sjukdomen i sig, alla är inte det.
Nej.
Men däremot kan du få en annan stress. Hur kommer det bli med mitt jobb?
Precis.
Vad ska jag göra? Helt plötsligt sitter du mer kreativ för att du blir tvingad att tänka. Nya banor skapar nya möjligheter. Men...
Det är ju så. Och ekonomin som sagt, som går upp och ner, kraschar och sådana saker. Och det är ju så det är uppbyggt. Vi är uppbyggda på ekonomi. Och då...
Ja. Då måste det rulla.
Då måste det kanske ske en förändring.
Vad har blivit sagt? Jag har liksom inte hängt med riktigt på krogsvängen så. Men jag tänker typ Mafia Comedy Laszlo till exempel. Vad har de fått för riktlinjer? Vad säger stand-up-drivarna? Alltså, är det bara det uppehåll tills vi vet inte?
Ja, ungefär. Många skjuter upp det till hösten. Att, ja, men vi bommar igen och vi siktar på hösten. Mm. Det är många som säger. Men samtidigt finns restriktionerna är ju nu, om jag inte har missat något, att det är det 50 personer i en samlad offentlig tillställning som inte får överskridas.
Ja, jag tror jag det.
Men det gäller inte liksom typ restauranger på något sätt. Jag läst också. Så att du kan ju ha, men du ska följa rekommendationerna. Men jag menar, du kan ju fortfarande ha, om jag skulle gå och gigga för 40 pers, det skulle ju vara helt lagligt. Men skulle de här 40 vilja gå dit? Det vet jag inte.
Nej, det är ju det som är den stora frågan. Och det, om jag fattade rätt, så har det ju gått ner. Folk är inte ute i samma utsträckning heller.
Nej, det märker man ju också. Det är väldigt tomt på gatorna.
Ja, det är det verkligen. Nu syftar jag lite mer specifikt på krog. Jag rör mig inte i den miljön.
Alltså, nej, det är det ju. Och jag jobbar ju som komiker, och jag har ju också jobbat i restaurangbranschen, vilket jag gör ibland. Jag hoppar in och hjälper till, det är inte jätteofta. Men det märker man ju också, att det är jätteskillnad i aktivitet. Mm. Liksom. Det är helt sjukt. Och det är tragiskt, för att det kommer ju gå under om det inte... Så ja, ställen kommer ju gå under.
Gå under.
Ja.
Ja, det är... Tyvärr.
Nej, det är så... Jag vet inte. Men jag försöker hålla så här... Jag försöker inte tänka negativt. Jag har visst också en svår situation, men jag brukar tänka så här, okej, men vad måste jag tänka nu? Kan jag byta bransch? Mm. Finns det branscher som behöver folk? Ja, förmodligen. Ja, då kanske jag kan kolla om det finns jobb där. Alltså, det är ju så det handlar om. Mm. Överleva liksom.
Jag ska bli statsminister istället.
Ja, det var det jag tänkte.
Det var en kille som skrev till mig på DM. Han bara, hur blir man MMA-kommentator? Han har skrivit till mig förr också. Och först tänkte jag bara, jag kände att fråga det idag, det är ju en jättekonstig fråga, för att inte ens jag kommenterar MMA just nu. Att ens fråga hur man blir en kommentator i någon sport nu är en jättekonstig fråga.
Det är ingen sport alls.
Det finns ingen sport. Så det är så här, vad ska jag säga? Ja, när corona är över, när det nu blir, då kan du kanske göra så här. Men jag svarade väl bara att du får söka dig till en lokal gala nummer ett. Att börja kommentera så, det är det som gäller. Men sen så slog det mig, jag bara, fan, då började jag tänka lite längre. Då vet jag inte om det var humorhjärnan ska kicka igång. Och tänkte jag, fan, han kanske har blivit varslad.
Ja.
Det kanske är det. Och nu kanske han söker nya möjligheter i livet. Och då är det just, fan, jag hade ju det här kneget i Pressbyrån. Nu gick ju inte det hela vägen. Jag kanske ska bli MMA-kommentator istället. Ja. Det kanske är det jag ska göra. Och det märks ändå att folk är på något sätt där ute och söker.
Men kan han inte då börja med att titta på gamla MMA-fighter och kommentera det? Alltså träna upp sig.
Ja.
Han kanske gör det redan. Ja. Han kommer kommentera själv hemma liksom, och spela in och se hur det låter. Sen kan han ju...
Nej, men för det är så roligt, för mitt svar var nämligen, det är inte så enkelt som man tror. Och den kommentaren var mer egentligen att det inte är så lätt att bli MMA-kommentator som jag tror. Men jag märkte att han tolkade som, nej, du har rätt, det är nog inte så lätt som man tror att kommentera. Och det är det ju inte heller. Men det var inte det jag menade. Jag menar bara att det är inte så lätt att bli kommentator. Men jag orkar inte gå in. Nej, men på det, jag märkte att missförståndet hade uppstått.
Men jag tänker direkt på ett skämt från en komiker som heter Todd Barry, som han är väldigt rolig, kan kolla upp honom. Där han då giggar, och så kommer det någon sådär bara, hur mycket tjänar man på stand-up? Såhär. Och han är såhär, ja, det är som, ingången är som att såhär, hur mycket tjänar man, för jag vet om jag ska börja eller inte. Det är inte så det funkar riktigt, utan ja, då skojar han med att, ja, men det första året kanske bara någon miljon liksom, men jag förstår varför du vill göra det här.
Ja.
Så det är, ja, konstigt.
Men det är ju så, jag tror att folk tänker, jag menar, jag var ju själv, och det var lite det här jag skulle komma till innan, sen började vi prata om annat, men jag hade ju en tydlig bild av vad jag ville med min stand-up.
Ja.
Sen hade jag en jävligt snevriden bild om hur snabbt det skulle gå.
Mm.
För det kan jag vara väldigt ärlig med. Jag hade en otroligt skev bild av hur fort jag skulle uppnå vissa grejer. Och det är bra, för jag har lärt mig en otrolig läxa av det.
Mm.
Men sen kollade jag på dig, och vi pratade om typ sådana här saker till och från. Och då märkte jag att du hade en inställning som var, ja, nej, men det kommer. Alltså typ så, men du hade inte den här konkreta tiden.
Nej.
Att så här, det här behöver ha hänt här och det här behöver ha hänt här. Du var med och bara, nej, men nej, någon dag får jag nog köra på några brunn. Okej, nice liksom. Och sen nu när jag tänker tillbaka på det, fast du hade ju ändå rätt tänk.
Ja, tack.
För att idag kör du på de ställena. Du kör på Norra Brunn, du kör på alla de här.
Ja, Norra Brunn är fan till och med regelbunden på, kan man säga.
Ja.
Det är
Och det är precis det jag tänker, det är så att du ändå haft en på ett så här rätt sätt avslappnad inställning till det. Vilket har gjort att du har ändå kommit dit du vill. Jag personligen, och det här är verkligen det här är en stor kritik mot mig själv.
Ja, men det är ju fint att du kan ändå tänka så. Det är många som inte kan det.
Nej, men så är det ju. Och jag var verkligen så här, fan, jag ska uppnå det här och här och här. Och det kommer ta typ så här för fort, uppenbarligen. Ja. Jag höll på 4,5 år, tror jag.
Ja.
Sen lade jag ner. Men sen var för mig var också det sidspåret öppnade upp sig, och det är en plan då.
Ja, men precis.
Men jag hade verkligen en bild av att det kommer gå så här fort, jag kommer kunna göra det.
Mm.
Och då blir det istället en stressad resa.
Mm.
Medan för dig har jag märkt den här att det blir typ någon gång så här. Ja, det, kanske.
Ja.
Men och det har gjort att jag tror också att inte lägga den här stressen på sig själv som du har gjort, utan du har haft ditt kneg, du har gjort din grej och så har du gjort det för att det är jävligt kul. Mm. Liksom. Och sen har allting bara öppnat upp sig för att du är bra också.
Ja, tack, ja.
Värre är ju om du hade varit skitkass och bara,
nu 10 år senare.
Och så 10 år senare står man kvar och bara, någon gång, okej.
Ja.
Men det är skitkul att se.
Nej, men det jag skulle säga är att det du har rätt i just hur jag har tänkt, för att jag har, alltså i början kan jag ju säga att man var så här, shit, nu ska vi så här, hoppas om ett par år. Då, alltså man var ju verkligen, sen började man, jag började lära mig så här, men stand-up comedy, jag bara, det är ju för fan ingen färsk, det är ju ingen färskvara. Så här, när du är 60 så betyder det inte att du kan börja med stand-up, förstår du? Alltså det, och jag har alltid tänkt så här, jag gillar ju att göra det här. Tålamod. Jag kör och kör och kör. Och jag hade nog förstått om jag var kass. För då hade jag insett det förmodligen. Att det går inte. Och sen så bara kommer det. Vet man, drar ut trådar och sen hamnar man där och där. Så jag vet inte, jag har bara försökt hålla så här, tålamod. Bara. Alltså, Men någon sa ju det. Att som en stand-up-komiker genombrottstiden är 11 år eller någonting.
Ja.
Och då var man så, wow, liksom, det är lång tid. Men jag vet inte, jag har bara tuffat på. Sen har jag gjort annat också, jag har ju jobbat med mycket annat samtidigt. Men.
Jo, men jag tror det är det som är lite grejen. Och där, som jag vet, jag började läsa om, jag tror det var buddhism var det. Jag minns inte boken exakt, men det handlade verkligen om, det var ett stycke, och där tog de upp då att man måste fråga sig själv, vad är intentionen till varför man gör en sak?
Mm.
Vad är egentligen den riktiga anledningen till varför man gör det här? Och jag vet att det var under en period i mitt liv då mitt mål med till exempel så här stand-up eller allt annat som var humor, det var egentligen att jag skulle kunna se upp mig från mitt andra jobb.
Ja.
Det var det som tryck mig, och det gjorde också att under perioden som jag jobbade som PT, tappade en kund, skaffade jag liksom inte ny. Och PT-yrket är så, man blir av med kunder.
Mm.
De flyttar, de känner sig klara, de vill fortsätta på egen hand. Ja. Det är liksom, det, så ser PT-yrket ut. Man kanske får en kund som är med in i 10 år, men så här, 10 av 10 gör inte det. Nej. Utan de flesta kommer bara gå vidare. Så varje kund jag tappade, så bara, nej, jag orkar inte skaffa en ny.
Nej.
Men till slut satt jag också i sitsen att jag hade ju fan inga pengar.
Nej.
Och då blev det ju ännu mer, fan, jag måste göra det här och så måste jag göra det här och så, det här behöver hända jävligt snabbt så att jag kan börja tjäna pengar på det här och så det här och här. Och då gör jag det ju inte av rätt intention. Men sen så fort jag liksom kunde lägga ner allting när jag väl började jobba här och då med kommentering, då började jag göra saker och det är så här riktigt genuin så här, jag vill skriva en bok.
Ja.
Jag har tid. Fan vad kul. Nu kan jag göra det på riktigt, för nu är det inget annat som jagar mig. Och det blev ju bättre gjort än vad det blev första gången till exempel. Och jag tror att det där är något som man, jag tror det är viktigt att när man, vad man än strävar efter, så tror jag det är bra att ha, inte en backup-plan, men du måste ha ett sidoprojekt som du njuter av under tiden.
Ja, verkligen.
Så att du inte får den här stressen som jag kände, för jag kunde ofta gå runt och känna att fan, det här måste hända, det här måste hända, för att jag är så trött på det här nu och vill bara sluta.
Ja, men det är klart det låser en. Alltså stress, och stress, det leder ju till, alltså, det är intressant, det blir moment 22, den här som vi pratar om nu, den pandemin vi har, skapar ju stress hos folk, och stress leder ju till ett sämre immunförsvar också. Alltså du blir ju sjukare av att vara så mer stressad och sitta still.
Mm.
Så om du sitter i karantän och är stressad, så mår du sämre.
Jag läste något om att våld i hemmet har ju
exploderat
upp på grund av det här karantänande.
Det har jag ju också läst, någon som skrev att det kommer att bli så, och det är ju såklart helt bananas.
Mm.
Det tänker, jag tror inte många tänker på det faktiskt.
Ja, jag vet att vissa har lyft det. Jag kan bara säga, idag spelar vi in, det är den 6 april ifall folk undrar, men det var just idag jag hade läst det då. Det stod också att Google hade kunnat sett att sökningarna på just den typen utav saker hade också stigit upp rätt ordentligt. Vad ska man göra om man är utsatt för våld i hemmet och så bla bla. Så det är, men jag läste om förvarningar om det här, att det är liksom konsekvensen av att karantäna folk, det är också att det här kommer stiga, våld i hemmet kommer öka brant alltså. Det är många sidoeffekter också med den här coronan. Att så här, visst, man karantänar folk för att de inte ska bli sjuka från coronan. Men sen händer väldigt mycket andra grejer. Och när jag hade Erik Hemmingsson med i podden och vi pratade om just det här. Jag vet inte om jag sa det i podden eller efter. Jag har tänkt väldigt mycket på Stephen Kings The Shining på senaste. De är isolerade uppe i det här stora hotellet. Men själva, han blir ju galen av andra anledningar. Men det finns ett uttryck som heter Cabin Fever. Ja, när du är instängd för länge, då börjar det hända sjuka grejer.
Ja, det har jag, visst.
Ja, jävlar alltså.
Det är lite upp och ner just nu. Eller ganska mycket upp och ner. Mm. Men jag tror att jag har faktiskt inte, utan att låta oförskämd mot andra eller ta bort andras stress och oro, men jag har inte varit stressad eller oroad alls.
Nej.
Det enda jag har tänkt på så här, men det är klart man ska vara försiktig med de som är sjuka och sådana. Jag håller ju avstånd. Så här. Jag är det. Men jag har aldrig varit... Jag har inte känt någon oro.
Nej. Jag har gjort det. Ja. Men för mig har det nog hängt på andra saker. Jag skrev ett inlägg på Instagram som vissa kanske kan ha tolk. Men det är för att jag gillar att skriva lite djupt och lite sorgset också. Jag tycker om att vrida lite.
Nej, det köper jag.
Åt det hållet. Men... alltså jag har nog, jag började tänka djupare än liksom bara sjukdomen. Jag började tänka ekonomi, jag började se allt som konka, jag började se så här helhetsbilden, vad händer egentligen? Och där kunde jag känna att så här, fan alltså, var är vi på väg? Och så var jag så här, jag vill kunna se till att det inte blir så, då blir det här skrivet, jag vill kunna kontrollera det okontrollerbara, jag kan inte. Och det går inte. Och jag är en sån, jag gillar att tänka mycket och jag gillar att tänka jävligt. Och där brukar du och jag bolla ganska mycket filosofiska idéer ibland. Men där började se helhetsbilden av folk som blir varslade, folk som blir av med jobbet, vad händer i hemmet, folk som inte kan bo hemma till slut, folk måste bli till slut vräkta eller måste sälja sitt hus. Mm. Liksom, det finns en konsekvens som kan bli otroligt stor på slutet. Oh, ja. Det är det politikerna brottas med. Okej, ska vi få igång samhället? Eller ska vi skydda oss från sjukdomen? Alltså,
ja, precis.
Vanligt är pest.
Ska vi offra de gamla och sjuka för att vi ska rulla på? Det är typ det man egentligen. Men det är som du säger, jag är också likadan. Jag gillar ju svära iväg i tankar och tänka utanför box och tänka, ha egna tankar kring saker och ting. Vilket också jag har märkt att när man har sånt så blir folk väldigt upprörda. För många människor litar helt blind på det som matas ut genom det man tittar på i tv, och då är det sanningen. Så viker du av med en tanke som är så här, men jag vet inte riktigt, om då framstår man som en idiot liksom. Och det tycker jag är lite märkligt faktiskt, att man inte kan få tänka åt flera håll utan att bli...
Jag tycker de roligaste kommentarerna man, man ser just nu, jag är inne och läser, jag kommenterar aldrig sånt här, men jag älskar att läsa kommentarerna på Aftonbladet.
Ja, det är fantastiskt.
Till exempel. Och då var det någon som hade skrivit, en kille som hade skrivit då att, jag vet inte fan vad han skrev, men kontentan av det han menade var väl i alla fall typ att Sverige är ju fel.
Mm.
Att de kanske borde gå hårdare åt. Mm. Och då säger en kvinna, berätta gärna vilken expertis du besitter för att kunna komma med den här bedömningen. Men jag tyckte han svarade så jävla klockrent. Han bara, jag behöver inte vara expert för att se ett mönster. Fler dör, fler blir sjuka. Alla andra länder runt omkring stänger. Vi gör inte det.
Mm.
Och det är också för att alla väl att du kontingen är bara, men du är ingen expert.
Nej
det, så, det är inte du heller.
Nej, det är ingen som är. Och, jag läste det också, nu minns jag inte namn, eller behöver inte ens säga namn, men som säger att det är så mycket gissningar, spekulationer, alla har teorier, men det är inte förrän mycket senare vi har ett facit på allting. Nej. Nu är vi ju mitt i själva matteuppgiften. Vi har inte liksom löst klart den än. Vi har inget svar på slutet. Men nu är det så här, vi borde göra så här och så här och så här. Jag vet inte. Jag stänger ju av. Jag tittar till lite grann och uppdaterar mig. Men jag håller mig undan. För att media också är experter på att sprida stora nyheter, skrämmande nyheter, stressande nyheter, sådana saker. Vilket gör att folk håsar upp sig och börjar då tangentbordskriga på internet och ha en jävla... hetsig debatt liksom, eller som inte leder till någonstans.
Nej, så är det verkligen. Och det är också Erik Hemmingsson sa en så jävla bra grej med. Han bara, om några år kommer det finnas hyllmeter utav böcker om coronakrisen 2020. Ja, ja. Och det kommer det ju göra. Ja. Alltså det är egentligen inget land som gör rätt. Vi vet inte just
nej, men,
nu.
Nej, men, så här,
vi har ingen aning.
Så här, vi kanske gör rätt.
Ja.
För att om ett halvår, då har liksom siffrorna kanske vänt. Då kanske vi har lägst dödstal, eller vad fan det nu är. Så just nu kan vi inte veta det, för vi har inte facit på allting.
Däremot så, jag tyckte Vox hade lagt upp en väldigt bra video som jämförde då, för att många vill mena ju då att det här är som en vanlig influensa, vilket det inte är någonstans. Men då förklarade de skillnaden på covid-19 och en influensa.
Mm.
Och då gjorde de just smittrisken,
hur
den sprids. Och då var det att en vanlig influensa, så finns det två saker som kan stoppa influensan. Dels att du har en immunitet redan som du kan ha fått genom att ha haft en annan influensa som då har gjort att du skyddat mot den här med. Att vissa går in och vaccinerar sig mot influensan. Så det gör att i den spridningen så gör att en person som är sjuk kan träffa 10 pers men x antal personer är immuna. Och då blir det ingen spridning på dem, då kanske han smittar ner då någon enstaka liksom. Men när det gäller just covid-19 så är det just det att den kan gå till exakt alla. Det finns inget naturligt stopp i den linjen. Så är du med 10 pers, då kan 10 pers bli sjuka. Medan på det andra då så kan du ha x antal personer som redan är immuna. Och på så sätt stoppar man den. Men då visar den här stapeln med hur många som kan bli sjuka. Det är, så här, alltså det är läskigt när man kollar hur snabbt det där kan gå.
Jo, men, exakt, och det är matematik. Det går rätt ut.
Exakt.
Men det är också intressant det här med att du pratar om tester och såna här saker. Att man ska gå och testa sig om man har haft det eller inte, eller har det och såna saker. Och det blir lite konstigt då om jag då ska gå till en testcentral eller vad man kallar det. Och jag har inte corona. Och de säger, du har inte det. Men när jag går hem sen,
har du fått.
Då kanske jag får det någonstans. Så det känns mer, jag vet inte.
Men det är där de har gjort till exempel i Korea och Sydkorea och massa andra länder som har gjort de här bilarna som du får baka in med en bil.
Ja, okay.
Och så där kollar de dig.
McDrive.
Ja, men det är verkligen det. Nej, det är exakt så det är. Det är som en McDrive. Det är som...
Vaccine drive.
Precis, corona drive. Och så bara kollar de dig och så får du åka hem och så får du ett resultat hemskickat sen. Ja. Eller om de mässar eller vad det är.
Ja.
Så jag tror det finns bättre sätt. Det här har de ju verkligen tagit upp, det här med att gå till sjukhuset och så är risken att du blir sjuk. Det är någon tjej som skrev, fan här sitter jag på sjukhuset och folk har ju tagit med sina barn in liksom, alltså det är så här, det är lite hjärndött på vissa håll och kanter, men alltså som sagt, vi 2021 poddar vi igen och då kan vi sitta och prata om så här, fan alltså vad knasigt.
Ja, tänk om vi sitter 2021, bara fy fan att vi så här var så dumma att vi trodde att, alltså att vi trodde att det var, så bara, det är det som kan komma. Att man bara garvar åt det sen.
Eller så kommer ingen podd alls.
Nej. Exakt. Den är datastyrd, radiostyrd.
Ja,
AI.
Nej, men som sagt, det är en gissningslek. Jag tror att alla just nu genomgår en gissningslek. Men däremot så tycker jag väl visst. Jag håller med den där kommentaren att man behöver inte vara en expert för att se ett mönster heller.
Nej, så är det ju.
Och saker går upp, då får man börja fråga.
Och jag är ingen expert. Men jag kan fortfarande skriva vad jag tycker och tänker om situationen. Men jag har inte någon pekpinne på att gör så här, du måste göra så här.
Nej.
För att det känner inte jag att jag ska göra liksom. Jag kan bara skriva ut en tanke jag har kring situationen.
Ja.
Så får man just ta en ställning om man tycker att den är rimlig eller inte.
Verkligen. Men du, apropå boosta immunförsvar.
Ja visst.
Du och jag är ju suckers på Wim Hof.
Ja, herregud. Jag kan säga så här att den metoden är något av det bästa jag har funnit faktiskt.
Ja, det är
på riktigt alltså. Jag kan ta det snabbt för min del då, innan du går in på, eller ska du börja med din story kanske? Så blir
men jag tror att min story är din start.
Ja, det är
det känns ju lite så. För att när vi poddade den gamla podden som numera inte finns.
Som är legendarisk och nedgrävd. Som du sa tidigare, det kommer vara så mycket bokhyllor om Lättviktpodden att läsa igenom.
Ja. Nej, men då snubblade jag över honom.
Mm.
Jag hade lyssnat på podden. Jag vet att det är just i Peter-tobben där, Peter-podden där jag sitter och säger att jag förklarar Wim Hofs metod och vad den gör.
Mm.
Och jag bara, jag måste prova det här. Mm. Och då vet jag att en kille som följer mig på Insta, som trogen följer, han heter Robert. Jag vill säga att det är Sundellan heter, men jag för mig det. Han skickar rätt ofta. Och han har just tagit upp det där med att fan, det är så sjukt med just Wim Hof-biten. Han skrev inte exakt så, fan vad sjukt med Wim Hof-biten. Men Robert, du vet. Och jag vet att du lyssnar på det här också.
Så
du vet. Men det var ju så det startade. Jag började göra andningsövningar, jag ställde mig i duschen och jag frös som fan.
Nej, för jag minns.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du visade honom på klipp och jag bara, jävla cool, jag bara, vilken grej. Och sen vet jag att du la ut någon, inte, något klipp där du stod i duschen, iskall dusch, och så här stod och typ huttrade. Och så här, jag tänkte, fan, nu kör han verkligen. Och så där, ja. Och sen så, jag tyckte det var coolt. Men sen släppte jag det. Jag hade, tog inte det till mig. Så gick kanske ett par år, tre, fyra år. Och sen var det en annan kompis till mig som skickade någon länk. Eller vi har, och då började jag prata med, ja, men är jag en polare som är det? Så då började jag, jag måste kolla upp det här. Jag måste läsa på ordentligt. Och då läste jag, för att jag är så här, uppenbarligen funkar det. För att jag litar på ditt omdöme också. Eftersom du är så pass, ja, bright ändå. Men jag började läsa, för jag vill gärna läsa vad det är, vad det är bra för och varför man gör det. Inte bara gå på någonting och inte veta varför jag gör det. För en grundpelare är att veta varför du gör det. Och sådana saker. Börja läsa, så okej, okay, det verkar stämma, immunförsvaret, bla bla bla, kylterapi. Och sen kom det fram att han hade gjort en studie också då, så att det finns på forskning liksom, att det fungerar. Och jag tänkte, ja, men jag ska testa det här då. Och började, och vad blir det? Slutet på hösten 2018 tror jag det var. Början på vintern, började köra. Och jag bara så här, vad är fan är det som sker? Liksom? Alltså vad är det som händer i min kropp? Det var... det är euforikänsla när man gör de här grejerna. Ja. Det är verkligen, jag ska försöka beskriva, själva metoden går ju till så att man ska ju, ska jag köra eller? Ska jag?
Ja, du kan ju förklara den.
Så kan du bara putta in om det är något jag missar. Ja. Nej, men metoden går till att man andas ju djupandning, alltså ner i magen, upp i bröstet, och så ska man visualisera att syret går ända upp i huvudet, så hela kroppen egentligen. 30 stycken sådana djupa andetag. Och andas ut på ett helt normalt sätt. Som att man...
Man släpper
en suck,
ut.
Typ. Ja. Alltså, så. Och så gör man det 30. Sen när du kommer till 30, då tar du lite extra djup andetag och släpper ut som vanligt. Och sen håller man bara kvar där. Man liksom drar inte in något mer. Man håller kvar. Och så ska man ligga kvar så länge som möjligt. Tills man verkligen känner, shit, shit, shit. Nu måste jag ha syre. Och så drar man ett djupt andetag. Och så håller man kvar i 10-15 sekunder. Och sen kör man tre runder i alla fall. Mm. Minst. Och det tar en tid innan man kanske kroppen anpassar sig. Men nu för tiden när jag gör det, det är som att min kropp, den är någon annanstans. Den bara svävar bort allting. Det finns ingenting, inga tankar som inte är oroande. Det är bara jag i mig själv, harmoniskt. Och sen när man då har legat kvar en stund efter det här, så går man in och tar en iskall dusch så länge man kan. Då man får ju ta successivt. Om man är ny ska man ta lite försiktigt och sen får man utöka det. Men... sen dagen är klar, alltså. Det finns ingenting som inte går att göra.
Men du gör det här varje morgon eller?
Ja, alltså, självklart har jag missat några dagar så här ibland när man är ute. Nu i morse har jag inte gjort det till exempel. Men när jag är hemma så gör jag det varje morgon. Ibland kan jag till och med göra det sen på kvällen igen lite grann. För att komma ner i varv. Och jag sover så jävla bra.
Om du gör det på kvällen?
Ja. Jag däckar helt, sover djupt som fan liksom.
Du skrev ju, du är ju väldigt aktiv i Wim Hof Sverige-gruppen.
Ja, jag brukar titta in där för att, alltså jag har ingen expertis, men jag har bara mina egna upplevelser. Så ja. Jag brukar titta in och se vad folk skriver och sen kommentera hur man känner att vill göra det. Liksom.
Du skrev ju något i veckan.
Ja, menar upplevelsen jag hade? Eller?
Ja,
ja.
Dela med dig.
Alltså vi har ju tittat på Wim Hof, ni borde kolla in Wim Hof, han är en supercool snubbe, han är typ 60 bast, han har hållit på med det här i 30 år. Han typ ungefär, det finns en historia varför han började med det. Men han är en cool jävel tycker jag. Och han berättade, eller jag läste på, han berättade också att man kan då trigga sitt DMT i kroppen då. Mm. Vilket jag lyckades göra till en viss, ja, kanske inte maximalt. Men det som hände var att jag gjorde den här andningsövningen under en timme ungefär. Och till slut så kroppen sköter det där själv. Den bara går på automatik. Jag behöver inte ens tänka. Den bara sätter igång någonting och kör den här andningen automatiskt. Och sen börjar jag få då mönster framför mina ögon när jag blundar. Så det blir som, nu vet jag inte vad det heter, men ni har säkert sett så här indiska symmetriska mönster.
Mandaler,
ja. I olika färger bara som, ja, byts ut, kommer tillbaka, det blixtrar lite. Såg någon form av så här solaktigt med något nästan ögonformat i, som tänk Saurons öga i ungefär, som bara pulserar så mot mig. Och sen när jag var klar så det var ju som att jag var hög typ, berusad på någonting. Men mådde jävligt bra.
Men gjorde du exakt samma andningsmetod eller förändrade den på något sätt?
Ja, under tiden, ja. Mm. Ja, i början, de tre första räknade i alla fall så att jag fick i 30, alltså 30-40 så att jag var på gång. Men sen så typ var fjärde kunde jag göra, jag drog in luft och sen höll jag kvar luften istället. Att jag hade luft i kroppen. Mm. Och sen släppa ut och sen så mixtrade jag lite med det där. Och lät kroppen bestämma. Men jävlar alltså, aldrig upplevt någonting liknande.
Nej. Men jobbar du, andas du snabbt eller långsamt?
Jag andas, jag fick tipset att det ska vara typ som 2 sekunder in och 3 sekunder ut. Så att egentligen är det väl, alltså jag andas genom näsan nu. I början börjar med munnen, men det är som med näsan. Så att jag drar ju då. Ungefär det här tempot. Någonstans. Jag kände redan nu att det börjar så här,
jo, kroppen, men man gör det, jag, alltså bara
kroppen att, typ som att okej, vi kör nu.
Ja, bara av att dra med det, är det väl en mellan 4 och 6 djupa andetag som man redan börjar sänka blodtryck.
Och det som händer i kroppen är, tänk dig att en fot somnar, att det är obehagligt, men det här sker på ett naturligt sätt. Det brusar i kroppen, kan vibrera till och med, nästan som att du skakar ju. Och det är då den här kemiska reaktionen händer i kroppen. Du syresätter blodet med så att du får pH-värdet går ner också. Mm. Förtjurningar är det som skapar sjukdomar i kroppen. Mm. Men det här reglerar då pH-värdet och angriper virus och sådana saker. Så de inte trivs i miljön du skapar i din kropp.
Nej.
Och sen är det bra mot stress, ångest, depression och sådana saker, för du kommer inte till din. En gång så börjar jag störtböla efteråt.
Ja.
Jag grät som ett jävla, jag vet inte vad, som ett barn. Och så började min första tanke vara så här, varför gråter jag? Nej, men vänta, gråt bara. Mm. Ligg här och gråt. Mm. Nej, det var hur skönt som helst. För du kommer i kontakt med ditt undermedvetna och känslor du kanske har förtryckt och sådana saker. Så superbra. Googla upp det och läs på om det, för det finns mycket bra med det.
Ja, det finns intressanta samtal med Wim Hof också.
Ja, absolut.
Att ni kan söka på vilken podd som helst som intervjuar honom, för det är en väldigt intressant människa.
Och han är fantastisk, ödmjuk, och han har en insta. Han, liksom, han är inte heller den som, visst han tjänar ju pengar på det här, men det är hans levebröd, men som, alltså, han inte prackar på det på folk. Nej. Han är mer så här, och jag är likadan. Jag kan prata om det, att det funkar och att det är bra, men jag kommer aldrig säga så, gör det, kom igen. Utan jag tror man måste ta till sig det själv. Mm. Och det är det jag gjorde. Jag läste på och sen bara, jag måste testa.
Jag höll på igår och gjorde mycket andning faktiskt. Ja. Jag kom väl upp kanske i en 4-5 varv tror jag.
Ja.
Men jag märker att jag har slarvat ganska. Jag gör andningsgrejerna, men jag märker att jag har slarvat med meditationsbiten däremot. Men det blir shit. Man blir, fan vad djupt jag kom. För sen när jag ville vara klar med andningen, då satt jag mig och mediterade. Det var ju som att jag hade suttit och mediterat 3 timmar. Ja. Det var bara, allt var helt, man bara... Ja. Superlugn, harmonisk och
hade man frågat mig för 5-6 år sedan om sånt här, då hade jag bara, det där, vad är det för jävla hippie flum, du vet, så här. Och jag är så jävla glad att jag ändå är en person som har, på tal om podden, har haft ett öppet sinne de senaste 2 åren, att jag liksom, ingenting är bara så här, avfärd, utan ändå lyssnat in, okej, kan det vara någonting för mig, kan jag, vill jag tro på det här, eller vill jag inte göra det, okej, jag vill inte, men du får gärna göra det, eller tvärtom. Så jag har blivit en bättre människa av det där, kan jag säga.
Men det öppnar upp något. Alltså meditation öppnar upp. Kombination meditation och andningsövningar. Det öppnar upp grejer igen som man inte visste fanns där. Mm. Mig har det ju hjälpt otroligt mycket. Alltså väldigt, väldigt mycket. Jag skrev till exempel på Instagram att de frågade mig om jag hade varit med om typ att jag hade gått in i väggen eller någon form av sånt och hur jag tog mig ur det mentalt. Men då skrev jag att när min lillebror gick bort så mediterade jag väldigt mycket och jag var i en period där jag mediterade väldigt mycket och det hjälpte mig. Och jag kan väl berätta det där lite mer bara så här enkelt. Att dels hade jag mediterat under en period hade jag mediterat otroligt mycket. Just när det hände, då snittade jag. Jag hade i alla fall en eller två sittningar i veckan som var en timme av ren meditation bara. Och då är man lugn. Man är väldigt, väldigt lugn. Och det jag gjorde var såklart, jag grät allt. Mycket grejer var ju väldigt jobbiga. Det här var ju ett trauma liksom.
Ja, såklart.
Men meditationen, att sätta mig och meditera i liksom 20-25 minuter, man... Får du den känslan när du mediterar eller gör den i sömn att man känner att det är som att hjärnan börjar koppla av?
Oh ja.
Du får en avslappning upp i huvudet och den är så skön. Och det var något jag verkligen kunde känna i det, för att man får ju såklart upp en stress, det är sorg. Och sen mediterar jag och så kunde jag bara känna att det bara, det är bara dämpas.
Det
är som att man börjar så här badda in huvudet i lite bomull och bara...
Ja, det är en extremt behaglig känsla. Ja. För den här andningsgrejen då, det är ju en form av meditation. Inte som en klassisk där man kanske sitter i skräddarställning och så, men det är ju en typ av meditation. Och i början, första runderna kan man ändå ha, att man tänker till, så man har någon tanke som inte ska vara där för att man inte är fokuserad. Men till slut då hamnar man i det här stadiet att det är ingenting. Det är bara ett med dig själv. Så det är en väldigt speciell känsla. Jag tror jag skrev också i det här inlägget att jag tror att det är så här det känns. Den här känslan man får med de här vibrationerna och den här totala tillfredsställelsen i euforin. Det är som att det är så man känner innan man dör. Alltså det var nästan så jag kunde känna i kroppen att när man då går bort så kommer all den typen av känslor. Det är så här, allt är bara fridfullt och sen är det klart liksom.
Men det är häftigt
att man kan
uppnå det bara genom andas. Det är det som är helt otroligt. Jag gillar hans lilla kommentar också, get high on your own supply.
Ja, den är fantastisk. Breathe, motherfucker.
Ja, för det är bara andas. Alltså det är bara andas. Sen ska man ju kanske andas för att söka just det här. Men börja andas.
Och allt handlar också om i sin egen takt.
Ja.
Skulle det vara så att man gör det och känner att så här, det händer, det känner inget. Nej, men fortsätt bara. Det kommer. Alltså du behöver inte stressa över det. För det är likadant med kallduscharna. Så här, fan, det är så jävla jobbigt. Det ska inte vara jobbigt. Är det för kallt, gå ut. Nästa gång kommer det att kosta lite längre. Så att det ska ju bara vara på din egna villkor. Liksom.
Ja. Ja. Men för mig är det också, vad gäller just meditation och andningsövningar, desto mer man jobbar med det, desto djupare går man om det nu är meditation. Och däremot att till exempel köra andningsövningar och meditera direkt efter, då är du ju inskjuten i ett otroligt lugn och en otrolig harmoni. Och det vet jag att jag börjar läsa en hel del. Liksom folk som höll på med meditation och yoga, att de började göra sina liksom tre runder av Wim Hof innan och allting blev lättare. Jag har ju alltid rörelseövningar. Jag kör ju min morgonrutin, det är oftast vakna och sen efter en stund gör jag mina andningsövningar, sen är det kall dusch, men sen är det rörelse. Men fan, jag blir så mycket mjukare av att ha duschat kallt än om jag inte gör det. Och jag känner att det är ju dagar då jag inte hinner duscha. Det är inte samma dag alltså. Jag är stelare i kroppen och man är inte lika klar i skallen. Går du in och väl börjar duscha och skölja mycket bakhuvud och nacke. Där uppe liksom innan du når hela överdelen av skallen. Där har jag på ganska intensivt med vatten. Sen är man ju bara klar för dagen.
Nej, men det är som du säger. Så jag kan vakna och vara så här. Och så kör jag det där och går in i duschen. Sen är det verkligen så här. Idag, ingenting är omöjligt.
Nej.
Ja, men det är typ så det känns. Man är kickstartar och jag har också fått en annan syn på livet i sig liksom. Jag vet inte, jag ser det på ett helt annat sätt också. Man går in på djupet. Låter flummigt, men ni som kanske tänker så här, prova en dag eller två och så testar ni så.
Men får du skrattattacker i duschen?
Nej, det får jag inte. Jag ska erkänna, jag tycker att duscha kallt är fan jobbigare än att bada kallt.
Men det är det.
För att det blir så oregelbunden kyla. Att sitta i ett bad som är kallt är mycket mer...
Det finns en viktig detalj där som du glömmer.
Okay.
Och jag hade också glömt den. Det var en person som sa det till mig. Det är för att en dusch, det är vatten i rörelse.
Mm.
Det är kallare.
Mm.
Det är som att om du står ute i 5 minus, då är det 5 minus. Mm. Men om det blåser i 5 minus, då upplevs det som...
Det är alltid som att de har på nyheterna.
Värre.
2 grader känns som -2.
Ja, även om det blir ju samma med vatten.
Ja,
så
sant.
Fort det är i rörelse, ja, det blir en annan sak.
Men jag tror att då är det en jättebra övning för att sen gå över till ett isbad. För då har du liksom redan utsatt dig för det där.
För mig första gången jag väl, eller när jag väl började bada isvak, så kändes det mycket lättare än i duschen. Man klev ner, man var där och så bara okej, det här var inte så farligt. Min dusch är fan värre, för den är så intensiv när man kör på hård stråle, låren och...
Så är det varmt där och sen blir det kallt där. Sen, men just det här med kallbaden är ju... Det måste jag göra mer nästa vinter. Mm. Om det nu blir en nästa vinter. Nej.
Det har blivit knappt någon vinter.
För det intressanta där är att man kan ju känna att det är kallt ut på, alltså så, men man fryser inte. Nej. Man är liksom varm på insidan, men man känner att det är kallt.
Ja.
Men jag fryser inte.
Nej, det är speciellt. Det är en jävligt speciell grej. Jag märkte också det. Det var för två eller tre år sedan. Den vintern bara är jättemycket isbad.
Mm.
Till slut var det ju hur enkelt som helst att gå ner. När man kör det väldigt regelbundet också. För då kunde jag ju liksom hoppa i. Jag simmade runt. Jag började göra alla möjliga som jag inte hade gjort innan.
Ja.
Och det var också skitkul att ha utmanat att börja simma i det.
Ja, och vara ett med det liksom.
Ja.
Och det är ju också så att när man tränar upp det och du talar om för din hjärna att nu ska jag ner i det här kalla, då ställer ju kroppen om. Alltså det är ju... Det mentala jobbar ju med kroppen.
Verkligen.
Som du går in för att nu ska vi in i det här iskalla här, då kommer kroppen också, okej, det ska vi. Och sen, så att det är kopplat.
Det är bra på många plan.
Ja,
det kan man säga. Det kommer hjälpa väldigt mycket, så jag tycker att liksom, bemöt era rädslor och testa.
Läs gärna på om det tycker ni att det verkar intressant. Testa det, annars gör det inte.
Men testa det till slut. Envisheten här. Men när jag skrev till dig att vi skulle köra den här podden så tänkte jag, fan, har du sett Tiger King, frågar jag dig.
Jag har ju sett Tiger King, men jag har inte sett alla avsnitt.
Har du sett?
Jag har sett ett avsnitt.
Ja, du har bara sett ett?
Men, ett och ett halvt skulle jag säga, men jag vet att det händer mycket på slutet. Ja. Men jag har greppat storyn kring vad det är för profiler vi har med att göra. Jag har dock inte kommit in på själva det allvarliga som sker. Men
vi måste ju bara prata.
Du får jättegärna prata om det.
Vi får surra om karaktärerna, för det är bara någonting, alltså, min tanke var inte att vi skulle spoila hela serien.
Nej, för då tänkte jag då får folk stänga av när de vill se den liksom. Det vill vi inte att ni gör.
Nej, men exakt. Men alltså, Joe Exotic är ju så, jag tänkte så mycket på Per Robin när jag såg
den. Då ska vi kanske förtydliga vem
Per Robin är. En stand-up-komiker som, han är gay och hela hans material bygger på att han är gay. Kort och gott. Det är inte...
Men han är jävligt rolig, tycker jag.
Det är en skön karaktär, ja. Han vill alltid kyssa mig varje gång vi träffas. Han vill tafsa lite på mig varje gång vi träffas.
Men det är hans... Ni har den relationen.
Det är hans grej.
Känner man Robin, då är det så.
Men han är ju lite som mot de flesta liksom. Sen har ju han en svaghet för bruna ögon och mörk hår. Det är det han gillar. Då blir det lite extra hårpål här. Så han får ju mig att förstå ibland hur det är när folk tafsar på honom. Och jag är så här, men Per, det är okej.
Ja.
Han får tillstånd att göra det.
Men du tänkte på honom alltså när du såg...
Jo, men jag började göra det lite för... Jag vet inte varför jag började göra det, men jag kände liksom Joe Exotic och Per Robin. Det fanns vissa argument de två drog för... Det här har ju inte du har nog inte sett det här.
Nej, men kör.
Men det finns ett väldigt roligt. Han har ju dejtat olika personer under sitt liv, och då är det en person som då tror att han är, som menar att han är straight. Och då frågar Joe Exotic honom så här: okej, när du tittar på porrfilm, liksom, vill du se en kille med en liten kuk sätta på tjejen eller en kille med en stor? Och då hade den här killen svarat: ja, men min stor. Han bara: then you're gay.
Men
och den här personen verkar då alltså köpa det argumentet. Att så här, okej, så om jag alltså hellre vill se en stor penetrera, då är jag gay. Och han köper det.
Alltså, om en snubbe vill det.
Ja, om en snubbe vill se. Om du tittar på en porr, finns här, typ, om jag frågar dig, Tobbe. Liten eller stor, stör du när du ser en lilla, eller vill du hellre se någon med stor?
Jag vill se en stor, för då kan jag relatera till mig själv.
Ja, och då är du gay.
Exakt.
Det är Joe Exotics kommentar. Då är du gay.
Ja.
Och det är så roligt att så här, att det ska vara det avgörande. Ja. Inte så här, vad väljer du, gayporr eller straightporr? Jag väljer straightporr. Jaha, men vill du se en stor eller liten? Ah, jag ser väl hellre en stor, för då ser man ju faktiskt vad som händer. Annars så kan man ju tro att det är softporr och att det inte händer. Ja. Men då är du gay. Jaha, E. Ja, okej. Fram med den, bara jag känner, nu måste jag suga.
Kör igen den.
Och det argumentet går hem. Och jag har gått och garvat åt det argumentet. Och det är det som får mig att tänka på Per Robin. För om Per Robin hade varit så bra och kunnat kört det argumentet, då hade han nog kunnat omvänt många.
Ja, just det.
Och det var det jag tyckte. Jag bara, fan, det här är fan Per Robin. Per Robin har bara inte fattat vilket argument han ska köra för vissa av de här straightsnorna som han raggar på. Han behöver säga stor eller liten och titta på stor. Then you're gay! Nej, men det är en helt galen serie. Det är helt skeva karaktärer.
Du gav mig tipset och jag skulle ha gärna sett klart det innan jag kom hit, men jag har haft annat att göra. Men jag ska se klart den. Men det är som du säger, det är karaktärerna. Jag fick känslan av att så här, ibland, är det här en riktig dokumentär eller alltså en mockumentary? För att det är verkligen så här, va? Man bara blir så här, va? Vänta nu. Alltså, är det en riktig person?
Nej, men jag kan säga en sak så här. Det första avsnittet är inte speciellt bra. Jag blev hooked när avsnitt 2 slutade. Mm. Och sen efter det var det bara helt galet. Men jag såg första avsnittet, jag bara, det här skit jag faktiskt i. Sen skrev så många om det, jag bara, men okej, för jag ger ett avsnitt till. Och så när det hade gått 40 minuter, jag bara, det här kommer inte jag kolla. Sen sista 10, jag bara, okej, jag måste se hela skiten. För nu barkar det ju iväg helt.
Nej, men jag blev hooked på första, jag tyckte att det var så märklig. Man blir så här... Vad är det här?
Alltså, det är så udda. Alltså, jag lyssnade på, jag vet inte vem det var, jag satt och lyssnade. David Spade har dels intervjuat majoriteten av de så här viktiga karaktärerna i den. Så jag vet inte om det här kommer från honom eller om det är någon annan. Men alltså, är det att varje person i den här serien skulle kunna ha en helt egen serie.
Ja, exakt.
Och det stämmer verkligen. Det är så här, den här tjejen som då är enarmad, som har fått armen avbiten, hon skulle kunna ha en hel serie. Han som går runt med, som inte har något ben.
Ja, just det.
Som har de här clown-grejerna på. Och så får han frågan då, är det tigrar som har bitit av benen? No, that was ziplining. Man bara, va?
Och sen har du ju en kvinnan som är, vill beskydda Big Cat Protector.
Ja, den spårar ju så mycket.
För hon är ju Crazy Cat Lady 100%. Alltså. Hon klär sig bara i kattmönstrade kläder och såna saker. Och är, ibland blir man så här, ja, okej.
Nej, hon, men hon har ju för sig en hel serie om sig själv. Det kommer bara eskalera. Det var mycket det som när säsong 2 slutade. Jag bara, okej, fuck, jag måste veta mer om Carol fucking Baskins. Alltså,
jag antar att det är så att nu i första avsnitt och andra kanske man bygger upp först vad det är för verksamhet och vad de gör. Och sen kommer man till själva caset som det handlar om.
Yes.
Så att man får en förståelse såklart.
Case N,
ja.
Jag kan... att det är mycket basket case där borta. Ja. Men det händer så otroligt mycket. Alltså, om ni är halvkarantänad och känner att ni måste se något, se den. Det är den sjukaste crime-drama jag har sett någonsin. Och det är verkligen där. Varenda liten statist i den här serien skulle kunna ha en serie om sig själv. Mm. Det är så udda livsöden. Det händer så mycket galna grejer och... Har man väl sett avsnitt 2? Jag tror att jag såg, när avsnitt 2 var slut, den kvällen tror jag att jag plöjde. Ja, jag tror att jag hade 1,5 avsnitt kvar dagen efter. Jag kunde inte sluta.
Nej, jag måste se klart.
Det var galnare och galnare och galnare och galnare.
Och tillägg där är väl att det finns fler tigrar i fångenskap i USA än vad det finns fria tigrar i hela världen. Eller?
Ja.
Ja, det är också sjukt.
Det är helt otroligt. Ja. Fan alltså.
Jag ska se den.
Ja, men gör det. Men har du sett något annat som man borde kolla in?
Ja, jag tittar väl på, som alla andra kan, Peaky Blinders är en serie som är... Har du sett den?
Jag började kolla på den. Jag tror jag såg säsong 1 och sen tror jag såg halva säsong 2. Sen vet jag faktiskt inte varför jag inte såg
den. Men så det kan det bli ibland. Men den är så fantastiskt välgjord, snyggt filmad, alltså allt är verkligen... Jag vet inte, det är så jävla bra. Och det handlar ju då om gänget Peaky Blinders i Storbritannien, i Birmingham, om jag inte minns fel, som går från att ha liten verksamhet till att bara expandera. Och jag kan säga att det kan sammanfatta, det dricks whisky, det rånas, det mördas, det knullas, det är typ det som händer.
Ja, men det är mitt minne i alla fall från den första säsongen.
Så den har jag ju, nu väntar jag bara på nästa säsong. Tittar inte så mycket nu på senaste, men Rick and Morty väntar jag ju på också, en ny säsong.
Men de gjorde bara en halv säsong senast, va?
Ja, det var väldigt få avsnitt tror jag. Men jag väntar på nästa säsong. Och det är ju en animerad serie som man kanske då tänker, ja, är det som Family Guy? Nej, inte riktigt, det här är mycket smartare. Alltså, det är, titta på den och fokusera så kommer du tänka på ett helt annat sätt, alltså, för den är fantastiskt bra.
Det är som, så som jag kan karakterisera Rick and Morty, det är att allting som händer tas till sin maximala extrem.
Ja.
Det spelar ingen roll hur lite det är, typ så här, hej, du ska käka ärtor idag, och sen tar man ärtkonceptet till den extremaste av extremer. Nej. Vad man kan göra med ärtor. Och det är det som gör den så jävla klockren. Alltså Pickle Rick, det är ju ett avsnitt som alla gillar, men det är verkligen så här, vi har en saltgurka, vad gör vi? Jo, vi gör bara en jävla actionrulle av honom där. Alltså, men det...
när han är en saltkurk.
Alltså jag älskar Rick and Morty, och det tog tid innan jag började kolla på det.
Jag fastnade direkt, och han då, man kommer känna igen då, för Rick and Morty är egentligen, karaktärerna har man ju inspirerats från Tillbaka till framtiden då, Marty McFly och, vad fan heter han?
Doc.
Det man ser där, det är samma typ av, men de reser ju mellan parallella universum då, för att han, farfan där är ju professor, extremt smart och kan göra massa saker. Och man blir verkligen så här existentiellt, du vet, bara, fan, okej. Okay. Det finns ett avsnitt som när hundarna blir superior människan. Uh-huh. För de har en hund, och så säger de så här, fan, kan den här hunden liksom bara göra som han säger? Så uppfinner han en hjälm då till den här hunden som blir liksom, lyder allt. Men då inser hunden att den kan ju tänka själv. Ja, ni fattar vad som händer.
Se Rick and Morty, det är riktigt
galet.
Jag tycker den är hysteriskt rolig. Jag har varit störd på att det var så få avsnitt den här, alltså.
Och sen väntar jag på Black Mirror igen, och de släpper ju typ 4 avsnitt per säsong max.
Senaste Black Mirror tycker jag var skit.
Ja, det var inte en höjdare.
Jag vet inte om jag tror fan bara jag såg ett avsnitt.
Men jag håller med dig, men de andra är mycket bättre. Men det är också ett intressant koncept i den serien, för där får man verkligen känslan av att konsekvenserna av den teknologin vi har idag och om 30 år kanske till och med bara. Eller 30, alltså framåt, vad det kan bli av. Så att, se den, fristående avsnitt, se dem vilken ordning du vill också.
Men Black Mirror är egentligen som Twilight Zone.
Ja.
Jag gillar ju Twilight Zone jättemycket. Nu har gjort en ny Twilight Zone i USA som gjorde Jordan Peele, som gjorde Get Out och Us. Jag har däremot inte sett serien. Jag är skitnyfiken på, jag så här väntar på att den ska komma på Netflix eller via Play eller var den kan komma.
Jo, jag kollar på The Shooter också nu.
Ja. Philip var någonting.
Bobbly Swagger.
Ja, men John Phillips. Det är
Ryan Phillips. Ja, precis.
Precis.
Amerikansk prickskytt för detta, hamnar i trubbel med staten i USA.
Ja, det är hårda bud. Just nu kollar jag på ingenting. Jag såg nog klart, det var typ Tiger King. Sen har jag pendlat dit, som vi snackade om. Det har varit brädspel för min del, spelat som fan.
Men det är fan, brädspel är underskattat alltså.
Ja, totalt. Totalt. Ditt favoritbrädspel är?
Svår fråga, men jag hatar Monopol.
Varför det?
Nej, jag vet inte. För att jag är usel på det.
Okay.
Men jag gillar, jag spelade häromdagen, för det är inte så tag sedan, jag spelade Labyrint. Den här, man ska skjuta in en skiva. Riktigt gammalt spel. Ja. Man ska kunna gå. Sen Fia med knuff, jag tycker jag bara, jag och farsan spelar mycket Fia med knuff. Jag är ingen så här rollspelssnubbe, men enkla brädspel, kul.
Grymt. Grymt. Fan, jag tycker vi faktiskt har nått vår peak, eller slutet på programmet här. För jag kör en sån här Mega Monday idag och ska podda med
det är självklart.
Alla på hela jorden.
Men det är som vanligt, vi blir aldrig tysta. Det är bara flit. Det är bara det var bra. Kul.
Ja, men, verkligen. Men om folk vill följa dig på din resa.
Ja, men gör gärna det. Så jag har ju sociala medier, jag är aktiv nu. Tobbe Ström på Twitter, Tobbe Ström på Instagram. Jag har en Facebook-sida som heter Tobbe Ström, Sveriges roligaste örebroare. Det lägger upp mycket trams, det är oftast mycket skämt. Och vill man stötta mig så kan man väl göra det gärna i de här tiderna. Det är helt frivilligt. Jag brukar inte be om det, men ja, nu är det kris så att säga. Nej, men jag finns lite överallt där. Att...
ge han en kexchoklad, ni ser han på tunnelbanan.
Ja, exakt. Så ta gärna en titt. Och så här. Eller säg hej till och med om ni vill.
Ja. Grymt! I vanlig ordning, om ni lyssnar på podden där ni kan rata den, gör det. Om ni kan lämna en recension, gör det jättegärna. Och glöm absolut inte att prenumerera. Och kära vänner, dela.
Ja, verkligen. Ut med det här.
Precis. Ja. Låt samtalen få flöda nu i dessa tider. Så dela den. Tobbe, tack för ett bra samtal.
Tack för, och kul att se dig.
Detsamma. Hej då.
Hej.
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.